Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 om styckmordet i Helene Lund. Mitt namn är Nils Bergman.
Alejandro suckar. Ja, tanken var väl egentligen i så fall försöka begrava honom i, ja, vad ska man säga, i bitar eller delar. Fast det var ju när jag väl höll på så mådde jag ju jättedåligt utav det. Så jag kunde inte, ohörbart, fullfölja det hela.
I slutet av 2017 inleds rättegången mot Alejandro i Attunda tingsrätt. Han står dels åtalad för grov förskingring och grovt bokföringsbrott, men också för mord och brott mot griftefriden. Den senare åtalspunkten erkänner han till, men nekar till att han ska ha mördat den 59-årige myntsamlaren Hans. Alejandro har vid olika tillfällen lämnat olika förklaringar till varför han blev ertappad med Hans avlidna kropp i sin bil. Oavsett vad Alejandro säger, tycker sig åklagarna ha en tydlig bild över vad som har hänt och vad som varit bakomliggande motivet.
Jag orkar inte mer. Jag är jämt oroad och stressad över vår ekonomi. Jag har aldrig haft det så dåligt ställt och varit så oroad så länge. Det känns som att du kört vår ekonomi i botten.
Och det återkommer på några ställen där, att hon inte ska titta i er brevlåda. Vad handlar det om?
Alltså allt det här är så luddigt, det är så många grejer.
Någon har kört på vår bil där den stått parkerad och den blev bortforslad till bilfirma. Så ingen bil i helgen.
Dels är det särskilt ovanligt med personer som slår ihjäl sig själva med våld mot huvudet.
Hans hamnade i din bil. Kan du berätta om det? Hur det gick till?
Tyvärr, jag vill inte svara på den frågan.
Du vill inte eller du kan inte?
Jag vill inte.
Du vill inte? Så du vet hur det gick till när Hans hamnade i din bil?
Nej, jag vill inte svara på den frågan.
Du vill inte svara på det? Okej.
Själv vill kommentera innan åklagaren börjar ställa frågor.
Ja, det är väl mer eller mindre berätta min berättelse på det hela. Vad som har hänt.
Vi hör nu Alejandro. Det var inte förrän åtal väcktes som han började berätta en version som han kommer att stå fast vid är den enda sanna berättelsen. Och han inleder med en bakgrund. Att han under en längre tid varit deprimerad, haft självmordstankar och ett kraftigt spelmissbruk.
Och lite som vi var inne på det med att under den här perioden, den här tiden som jag haft mitt ekonomi, mitt spelmissbruk, har min familj ställt upp väldigt mycket för mig. Mina bröder betalt in.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hundratusentals kronor för att hjälpa mig ekonomiskt. För att täcka upp allt som jag gick back med, mer eller mindre. Under hela den perioden har varit väldigt dimmigt mitt huvud. Nästan som att vissa mardrömmar eller nästan något som man inte vet om det är verklighet eller inte. Har mått väldigt dåligt.
Den version Alejandro har idag skiljer sig mot den han berättade för polisen Christian när de upptäcker kroppen i bilen. Då menade Alejandro att Hans bett honom att döda honom. Det Alejandro berättar nu är att han möter upp några män den 18 mars 2016. Han vill inte uppge vilka männen är, men han lånar ut sin bil till dem. För det belönas han med ett guldmynt som han genast pantsätter innan han åker hem för att ta hand om sin son. Senare på kvällen möter han upp männen igen i Kista utanför Stockholm.
Och då är vi kvar den 18 då?
Ja, precis. Och då skulle jag få mer mynt. Det var då jag såg eller insåg vad som fanns i bilen. Kroppen. Fick jag även veta vem det var. Jag visste inte vad jag skulle göra. Jag fick panik. Visste inte vad jag skulle ta mig till. Jag tycker fortfarande att den känslan sitter i kroppen väldigt mycket. När jag tänker på de sakerna. De mer eller mindre sa att, så var, ja, att nu var det mitt problem. Och att jag var tvungen att göra att jag skulle göra med kroppen. De hade redan sågat vid benen. Så att det skulle vara lättare att göra sig av med eller begrava kroppen. Som sagt, jag var väldigt panikslagen i det hela. Plus att de hade sagt att om jag googlar dem så skulle de hitta mig.
Förlåt, jag hörde inte sista. Om du googlade...
Så skulle de hitta mig. Mm. Jag vet inte om ni vet vad googlar betyder, men att jag skvallar. Ja.
Jaha, jag tyckte du sa googlade. Om du googlade dem...
Googlade dem, precis. Så skulle de hitta mig. Så jag var livrädd för vad som kunde hända. Mina barn, min sambo, min familj. Som sagt, just den helgen 1920, eller jag kommer ju inte ihåg så fruktansvärt mycket, alltså skarpt klara minnen av den perioden. Alltid väldigt dimmigt och mådde väldigt dåligt helt enkelt.
Följande dagar är Alejandro hemma med barn och sambo medan Hans kropp ligger i Alejandros bil. De okända männen lämnade ju Alejandro med orden att det här är ditt problem nu. Och den 21 mars bestämmer sig Alejandro för att börja ta tag i problemet. Han åker då till Biltema och köper en yxa, spade, en bensindunk, en dunk röd etanol, två rullar plastkassar, handskar och tre stycken buntband.
Verktygen, spade, yxa, dunk och lite allt möjligt sådär. Och sen jag kommer inte heller ihåg exakt datummässigt, men några dagar senare då åkte jag med bilen norrut där jag skulle försöka hitta någonstans i skogen där jag kunde begrava Hans, men jag klarade inte av det, alltså, både att jag knappt klarade av att lyfta ut honom, han var så pass tung. Och det var mentalt spärr för mig själv. Så ja, jag åkte tillbaks och så han hade legat i bilen väldigt lång tid. Där jag flyttade på bilen ett par gånger, jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur många gånger, men för att jag inte skulle stå på samma ställe. Jag visste inte riktigt som sagt vad jag skulle göra.
Alejandro klarar inte att ta tag i problemet. Till sin sambo ljuger han och säger att bilen blivit påkörd och är inne på reparation. Medan han istället med jämna mellanrum förflyttar bilen med Hans kropp i. Hans kropp ligger i svarta sopsäckar men det börjar ändå snabbt lukta av förruttnelsen. Alejandro försöker dämpa lukten genom att sätta upp doftgranar och hälla kaffe på och omkring kroppen. Från och med mars 2016 fram till början av 2017 kör han omkring och flyttar bilen med Hans kropp i. Alejandro mår inte bra under den här tiden och till slut spricker bubblan.
Sen fram till den dagen där jag såg en polisbil som stod och kolla på bilen. Det allt det där är... Jag kan bara säga att jag var chock, jag var panikslagen. Jag trodde att mitt liv hade gått under. Jag visste inte riktigt vad jag skulle ta mig till. Och då var det, jag sa till polisen att jag hade en kropp i bilen. Men om jag ska vara helt ärlig så kommer jag knappt ihåg vad jag sa till polisen på plats och i bilen. Allting var en stor dimma, allting. Och sen under första förhöret så både att jag var djupt deprimerad och ångerfull, hade skuldkänsla för att jag hade haft en kropp i bilen, så mådde jag väldigt dåligt. Och sen var jag väldigt starkt medicinerad. Jag har faktiskt inte den bleka aning vad jag fick för tabletter. Men samtidigt som jag skakade så försökte jag hålla mig vaken. Jag kände mig så grovt medicinerad.
I de första förhören berättar Alejandro en annan historia. Den som han även berättar för polisen Christian på väg till arresten. Alejandros förklaring till det, utöver att han är djupt deprimerad, medicinerad och befinner sig i en dimma, är att när han väl sitter häktad så överhör han vad andra interner tycker om folk som googlar, som Alejandro kallar det.
Och som sagt, även under tiden jag varit på häktet så man har hört intagna i korridorerna på kvällarna när alla står och skriker och så här, att vad man gör med folk som skvallrar, som googlar. Att de skjuter man, helt enkelt.
Så det var av rädsla av vad som skulle hända Alejandro om han namnger personerna han tror ligger bakom Hans död, som han väljer att berätta att det var Hans som uppmanade Alejandro att döda honom, varpå han slog Hans med en slägga i huvudet. Senare ändrar han sig till att Hans slog sig själv i huvudet med en slägga, men att Alejandro var med. Men idag hävdar han alltså att inget av det här stämmer överhuvudtaget.
Jag har haft spelmissbruk, men jag är inte kriminell, har inte någon kriminell bakgrund. Jag skulle inte kunna göra något sånt här. Trots att jag har haft massa mardrömmar där massa olika saker har hänt. Sen tycker jag, även som mitt försvar har sagt mycket, är att jag kan nog säga att jag mer hoppades på att polisen skulle göra sitt jobb och hitta bevis på de som hade gjort det, så att jag slapp säga någonting. Så kort ungefär.
Ja, tack.
Åklagaren och polisens utredare har utarbetat en så kallad kronologi, alltså en kartläggning av Alejandros rörelsemönster, privatliv, sms och banktransaktioner åren innan och året efter Hans försvinner. Och de uppgifterna blir intressanta, för Alejandro har levt ett liv i lögn, som slutligen drabbade Hans, men som till stor del gick ut över hans sambo Malin.
Jag hade några frågor kring den här kronologin. På några olika ställen, till exempel då, om vi tittar på sidan 4, den 15 september, så skickar du klockan 10.34 ett sms till Malin där det står text, OK, jag fixar det. Inte kolla i brevlådan. Och det återkommer på några ställen där att hon inte ska titta i eran brevlåda. Vad är det för någonting? Vad handlar det om? Minns du det?
Jag kommer inte riktigt ihåg. Alltså allt det här, det är så luddigt, det är så många grejer att det är... Mycket där med lån som jag har tagit i Malins namn och sådana saker. Så jag gissar på att det är det. Det är som sagt, det är mycket drömliknande minnen.
Okej. Okay. Så för att det är sen också en hel del sms om pengar och överföring. Det saknas pengar på konton. Har du Precis. Några kommentarer till det här från 2015 fram till och under 2016 fram till sommaren 2016?
Nej, förutom att jag har haft pengaproblem och spelmissbruk. Och det är just det här visste inte Malin om det, familjen visste inte om det.
När fick Malin veta om det? Att du hade spelmissbruk och stora skulder?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Hon har säkert bättre koll på det.
Men vet du ungefär när i tiden vi pratar om? Är det sommaren 2016 eller är det under våren?
Jag kommer tyvärr inte ihåg.
Nej, okej. Men runt i mars 2016, när Hans dör, känner Malin till att du har förlorat jobbet då?
Det vet jag faktiskt inte riktigt. Jag tror inte det.
Nej.
I förundersökningen finns alltså en omfattande kartläggning av sms-trafik mellan Alejandro och hans sambo Malin, där det framgår att större delen av deras konversationer kretsar kring ekonomiska bekymmer.
Kan du föra över 3000 till sparkontot? Det är nästan helt tomt på våra konton nu. Puss.
Bekymrerna tar sin början i september 2015, då sambon upprör sig över att de aldrig tycks ha pengar för att täcka upp för deras levnadskostnader. Sakta men säkert har Malin ryckts med i en ekonomiskt nedåtgående spiral och inte alltid hunnit reflektera kring varför det är på det här viset. Men hon har ofta ett öga på deras bankkonton eftersom hon är mån om att veta när pengar från Alejandros jobb kommer in.
Din lön har förresten inte kommit in. Kan du kolla upp det? Puss.
När Alejandro svarar på Malins sms är det ofta med korta meningar och med kreativa förklaringar till varför lönen och andra överföringar ständigt är försenade eller hamnar på fel konton. Hon skriver ofta att Alejandro behöver få bättre koll på sin ekonomi. Och då händer det att Alejandro svarar med ett ömkande svar. Vid ett tillfälle när Malin frågat honom hur det går på jobbet, efter att ha legat på honom om att hans lön inte kommit in, svarar han: "Det går ok. Jag fixar allt imorgon, älskling. Ta det lugnt nu och varva ner innan du går och lägger dig. Älskar dig så mycket. Jag är rädd för att du skulle glömma bort mig ifall jag skulle gå bort. Blir tårögd och ledsen bara jag tänker på det. Gråter emoji."
Men älskling, för det första ska du inte gå bort. Du har lovat att jag inte ska bli av med dig så lätt. Och för det andra skulle jag aldrig glömma bort dig, oavsett vad. Du får sluta ha så negativa tankar. Du såg ju hur ledsen vår son blev när du skulle gå. Han pratar om dig när du inte är här. Han älskar sin pappa mest i världen. Och jag älskar dig, och du kommer alltid att vara en del av mig.
Men under februari 2016, 7 dagar innan Alejandros arbetsgivare i Reitan har sitt konfrontationsmöte med Alejandro om att han har förskingrat pengar, ligger Malin på honom ytterligare.
Nu ser jag återigen flera dragningar på vårt matkonto. Allvarligt. Du får förklara sen varför det hände sånt här med vår privatekonomi.
Den 17 februari blir Alejandro uppsagd med omedelbar verkan och han förlorar sin inkomst. Det här är ingenting han berättar för sin sambo, som dock reagerar på att hans lön kommer in för sent och att de har väldigt dåligt ställt ekonomiskt. Knappt så att hon under sin mammaledighet har råd att köpa basala matvaror.
Har du förresten hört någonting om lönen? Den har ju fortfarande inte kommit in. Nu kommer vi få påminnelse av gifter och jag kommer behöva... Gud, vi behöver verkligen få in din lön snart. Vi har ju snart inga pengar på något konto.
Under samma tid som Hans möter upp med Per-Göran på Stockholms myntklubb om att börja sälja sina mynt, är Alejandro djupt skuldsatt.
Jag är så arg. Nu missade jag tunnelbanan till Kista med bara några sekunder för att det inte fanns pengar på varken kortet eller på matkortet. Jag hade kollat tidigare och det fanns det i alla fall tillräckligt för att fylla på med 100 kronor. Det här innebär att jag blir 15 minuter försenad till gynekologen. Jag står inte ut med hur vår ekonomi har blivit längre. Jag är så jävla arg. Nu måste det vara slut på allt strul.
Pengarna han tar från hans och Malins sparkonton spelar han upp. Då börjar han i hemlighet teckna lån i Malins namn. Den 18 mars, dagen som Hans försvinner, skriver Malin en dagboksanteckning.
Dagen blev inte som vi trott. Vi skulle ha gjort något fredagsmysigt, men Alejandro blev inkallad på möte hos Ingmarie. Någon har kört på vår bil där den stått parkerad och den blev bortforslad till bilfirma. Så ingen bil i helgen.
Alejandro är noga med att undanhålla brev och annat som skulle kunna avslöja Alejandro. Och Malin lever kvar i tron om att Alejandro har kvar sin 7-Eleven-butik. Alejandro täcker då upp för sin lön genom att pantsätta enstaka guldmynt Han får inte ut ens i närheten av vad mynten är värda, men tillräckligt för att låtsas att det är hans lön. Samtidigt försöker han spela och betta ihop pengar, ofta utan lycka. I slutet av april 2016 upprättade dessutom Ekobrottsmyndigheten en anmälan om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll rörande Alejandros egna bolag inom servicehandel. Nu ser det ordentligt mörkt ut för Alejandro och hans sambo har inga pengar kvar alls.
Idag är sista dagen att betala kreditkort på 8000 kronor som vi lånade av mig på grund av att din lön inte kom. Och vi har 0 kronor på lönekontot. Imorgon dras alla räkningar och vi har 0 kronor. Vi har ingen mer middag, inget smör till exempel. Och vi har inga pengar att handla mat för. Din lön kommer som vanligt en dag sent och garanterat till fel konto. Alla ICA-pengar kommer också komma till fel konto. Nu har vi inga pengar alls över helgen. Du har försatt oss i den här ekonomiska knipan och jag står inte ut längre. Det har varit höga skulder, fel lön, försenad lön, Försäkringskassan kommer inte, pengar till fel konton, fel överföringar, ICA-banken och Forexbanken länsar våra konton. Jag orkar inte mer. Jag är jämt oroad och stressad över vår ekonomi. Jag har aldrig haft det så dåligt ställt och varit så oroad så länge. Det känns som att du kört vår ekonomi i botten.
I maj 2016 passerar Alejandro många betalstationer, vilket innebär att han frekvent flyttar runt bilen med Hans kropp i, som nu börjat lukta mer och mer illa. Det kommer dock dröja ett år innan kroppen upptäcks, men nu i maj 2016 försvinner Alejandros och Malins absolut sista sparpengar. En vacker dag har kronofogden varit och lämnat ett delgivningskvitto framför deras dörr, och Malin upptäcker då att Alejandro har tagit lån i Malins namn på 500 000 kronor. Hon och Alejandros bröder konfronterar Alejandro och då uppdagas det också Alejandros spelmissbruk. Malin beskriver denna period som tumultartad och som resulterar i att Malin, Alejandro och Alejandros bror tillsammans går till polisen och anmäler Alejandro för att han skuldsatt Malin.
Så här är det nu, Alejandro. Att på grund av allt det du har gjort känner jag mig väldigt otrygg i det här läget. Jag vet att du är en bra pappa, men jag vill just nu inte ha dig ensam i lägenheten hela dagen. Du mår inte heller bra och vår son blir orolig av det. Jag kan inte lita på att du inte spelar eller röker eller tar något från mig eller fortsätter med det du har gjort under så lång tid. Du har ljugit så mycket för mig och vi var tvungna att konfrontera dig med fakta innan du erkände. Du ljög in i det sista. Du har ansökt om så sjukt många lån och kreditkort i mitt namn. Pengar jag inte har. Och du har stulit saker. Du har gjort så mycket sjuka saker mot mig under så lång tid. Du har varit en annan än du utgivit dig för att vara. Så nu får du förstå att jag känner mig otrygg och att det kommer ta lång tid att bygga upp ett förtroende igen. Du kan inte tro att det kommer tillbaka igen på en gång. Ska inte smsa mer ikväll. När jag hinner känna och tänka kan jag bara inte förstå att du säger att du älskar mig men ändå valde att göra det här mot mig. Om och om igen. Istället för att bara låta det drabba dig.
Alejandro skrivs in på Sankt Görans sjukhus i 2 veckor och behandlas för sin depression och spelmissbruk. Alejandro har dock permissioner och de utnyttjar han till att fortsätta flytta runt bilen med Hans kropp i. När parkeringsböter ibland når Malin går hon till platsen för att titta efter bilen. Men då har Alejandro hunnit flytta på den.
Jag tänkte på det här med... Du sa förut på min fråga att Hans... kroppen efter Hans då har legat i din bil sedan den 18 mars 2016. Och vi kan ju se att bilen har använts flera gånger, bland annat den 18. Och det har fått trängselskatt då den 18 mars. Minns du om du, när och i så fall var du körde någonstans den 18 mars med bilen?
Nej, faktiskt inte. Jag vet som sagt att jag körde bilen ett par gånger efter det.
Mm.
Ja, jag kommer inte ihåg om det var flera gånger jag åkte norrut bara för att försöka begrava honom. Jag har något minne att det kanske när du nämnde det med Barry att jag kanske hade tappat honom någon gång eller flyttat på honom när jag var i skogen. Men annars har han legat i bilen.
Då kanske jag missförstod det. För jag förstod det som att du aldrig hade tagit ut honom i bilen. Men jag kanske missförstod det.
Ja, som sagt, jag kommer inte exakt allting, ihåg allt ordagrant. Eller i detalj hur allting var. Men jag har någon svag minne på att jag har åkt två gånger upp i skogen. Eller om det var flera gånger. Och för första gången var han för tung, jag kunde inte lyfta upp honom alls. Eller jag vet inte om han var både mentalt och så. Men för mig andra gången att jag var tvungen att flytta på honom, så jag kan ha tappat honom i när jag skulle ändra position på honom i bilen.
Och var befann du dig och bilen då, så att säga?
Vet faktiskt inte riktigt. Jag hade åkt norrut.
Norrut? Okej. Men om man kör norrut så gör ju inte det att det blir en trängselskatteavgift, så att säga, på bilen.
Nej, precis.
Då krävs ju att man har åkt mera inåt Stockholm till, så att säga.
Ja. Jag kommer faktiskt själv inte ihåg alla de här gånger som jag har åkt inåt inom stan.
För jag gjorde en liten tabell som jag presenterade, att utöver då den 18 mars, om vi bortser från den dagen, så är det ju 32 tillfällen när den här bilen har passerat en bedalningsstation och
precis.
Det faller ut trängselskatt. 32 tillfällen.
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tänkte själv, men jag har inte kommit fram till någon. Jag kommer inte ihåg.
Du kommer inte ihåg?
Nej.
Under tiden Alejandro mår som sämst hjälper hans föräldrar till att ta hand om Alejandros och Malins son. Malin och Alejandros bröder håller uppsikt på Alejandros ekonomi. Han kan inte längre spela, ta lån eller på annat sätt förskingra pengar. Och Malin låter honom slutligen också få ta hand om deras son medan hon arbetar. Alejandro gör det, men passar då också på att fortsätta flytta runt bilen. Han blir dock slarvigare och slarvigare. Doftgranarna och kaffet han häller på hans kropp hjälper inte längre. Och slutligen ställer han bilen på Johannesbergsplan, några hundra meter från sitt hem. Där den står i flera månader, fram till den ödesdigra dagen i juni 2017, då poliserna Christian och Dan undersöker bilen och konfronterar Alejandro. Åklagaren vill nu höra Alejandro kring hur det kommer sig att det är just han som ligger där i bilen. Hur Alejandro tänker kring det, eftersom de tidigare varit bekanta med varandra.
Stämmer det att du har jobbat på det här stödboendet där Hans bodde?
Ja.
Var det de tiderna som jag gick igenom där, september 14 ungefär, som det slutade?
Ja, någonting sånt så var det säkert.
Har du haft någon kontakt med Hans efter det att du slutade jobba där?
Nej.
Inga alls?
Nej, har kanske någon stött på honom på bussen. Men det, vi pratade om kanske en gång på... Jag kommer inte ihåg hur många år det är, men...
Okej. Du har ju berättat på ett annat sätt i flera förhör som har hållits under förundersökningen. Det var ju först i det här sista förhöret som hölls med dig dagen innan åtal väcktes som du berättade här, som du berättar idag.
Precis.
Hur kommer det sig?
Det är någonting som jag även sagt både i det förhöret och så också, att jag har under allt min tid, jag vet inte om jag har varit naiv och trott och hoppas på att polisen skulle göra sitt jobb och få fram bevis på att det inte är jag som hade gjort det. Jag har alltid under hela den här perioden har jag varit väldigt rädd för att försäga mig. Det känns som att det var sagt vad folk ville att jag skulle säga.
I polisförhör har Alejandro berättat att han visst haft en del kontakt med Hans efter att han slutat på stödboendet. De har bland annat träffats i Edsbergs centrum och pratat om deras olika hälsotillstånd.
Vi fortsatte prata om problemen som både han hade, att han kände sig sämre. Och så berättar jag också om mina problem och pengar och allt det där. Att jag var skyldig massa pengar till bolaget och lite sådant. Och så började han tog upp lite mer att han kanske kunde hjälpa mig eller ja, någonting. Något liknande. Men det här att han mer eller mindre kunde erbjuda sina mynt för att hjälpa mig ekonomiskt kommer faktiskt inte ihåg mer än så. Och så längst ner på sidan. Ja, men då bestämmer vi att vi skulle ses. Jag kommer inte ihåg. En vecka efter. Eller något liknande. Jag har för mig det. Och var skulle ni ses? Mm, då skulle vi ses hemma hos honom igen. Så i förhör här har vi berättat om 3 olika möten med Hans. I Sollentuna centrum och i Edsberg. Hemma hos honom. Mm. Och så ett sista möte hemma hos honom.
Ja, det är som sagt, jag har haft mycket drömmar som jag inte vet någonstans om det är drömmar eller verklighet. Och sen var det många av de här, kände jag själv att det ville vara till mötesgående. Det kändes som att jag bara sa att det de ville höra, kändes mer som.
Men det är ju du som berättar om möten med Hans. Det är ju inte förhörsledaren som frågar om möten med Hans på det sättet. Det är ju du som tar upp att du har träffat Hans vid 3 tillfällen. Ja. Varför berättar du om det om inte det har hänt?
Nej, men alltså, som jag uppfattade då så var det att jag ville vara till mötesgående. Jag visste inte vad jag kunde säga. Eller vad
till mötesgående, varför då?
För att jag hade skuldkänsla. Jag hade var väldigt deprimerad i skuldkänsla för att jag hade haft min kropp i bilen så pass lång tid.
Men det jag inte kan förstå, om det du berättar nu är sanningen, varför skulle du börja och prata om 3 möten med Hans?
För att det kändes som att det var det jag skulle göra. Jag skulle berätta det ni ville höra.
Och mötena med Hans 3 gånger, vad har det för betydelse så att säga?
Nej, ingenting. Det är ni själv som frågade om jag hade träffat Hans från början.
Okej.
I polisförhör får Alejandro även frågan om hur, var och när Hans dog. Alejandro börjar nu berätta om en gång då han befinner sig hemma hos Hans. Under mötet går det upp för Alejandro att Hans vill försvinna och är villig att erbjuda Alejandro sin myntsamling om han hjälper honom till det.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Det är så dimmigt så. Diskuterade och tjafsade. Nu har du fått mynten. Nu får du uppfylla det du ska göra någonting. Det du har sagt att du ska göra. Allting är ju verkligen som pusselbitar som jag inte vet riktigt om det är så. Det är så det. Då tar han min hand och gör det. Och sen alltså ingenting är så. Ja, ingenting är ju så suddigt. Förstår inte. Förhörsledaren, kan du prata lite högre? Jag har svårt att höra eftersom du sitter en bit ifrån också. Misstänkt. Jag tycker inte att jag är en dålig människa. Förhörsledaren, nej, du kommer inte ihåg allting, nej. Och det är en lång tid som vi pratar om, så det kanske inte är så konstigt heller att du inte minns. Men om du kan väl berätta för mig det du minns. Om du säger små pusselbitar, vad är det för någonting du minns? Misstänkt. Att han höll i en hammare eller någonting. Eller att någonting hände i lägenheten, i hans lägenhet. I det stora hela är det väl det att jag skulle med både Att någon sekund insåg jag vad som hade hänt och att jag skulle göra det jag lovat. Den här anledningen att jag skulle begrava honom någonstans. Han hade sagt att han ville försvinna. Tanken var inte att jag skulle slå ihjäl honom. Tanken var att jag skulle mer eller mindre hjälpa honom att försvinna och begrava honom. Jag kommer aldrig ihåg att vi kom överens om att jag är personen som skulle slå ihjäl honom. Men det var ju det att han ville bli begravd uppe i skogen, uppe i Norrland någonstans. Det var egentligen det som var själva önskemålet, eller man ska säga. Han tog fram hammaren där. Min puls gick jättehögt. Nästan som att jag blev yr, för hörsledaren. Mm. Alejandro. Och sedan som sagt, allting gick så snabbt fram till att han ligger på golvet efter att han har slagit sig ett par gånger. Jag hör att ljuden som hur det lät när han slog sig själv och det mådde dåligt och mådde och arg, ledsen. Förhörsledaren, hur många slag hörde du då? Om du säger att du hörde mer än om jag tolkar dig rätt. Alejandro, jag har för mig utav det som jag hörde åtminstone tre någonstans där omkring, om inte mer. Och det var som lät som att det hördes något liksom, ja, något som, vad säger, jag tänker säga knakar fast jag vet inte, det är svårt att säga. Förhörsledaren, var befann du dig när du hörde detta då? Alejandro, jag står fortfarande också någonstans där mot fönstret. Jag har inte förflyttat mig så mycket från där jag var. Vi är fortfarande 1 eller 2 meter ifrån varandra och som sagt, jag har inte förflyttat mig från det. Hela den, vad säger man, hela den biten, den gick väldigt snabbt. Där jag själv inte fattar riktigt vad som händer, mådde dåligt. Jag känner fortfarande själv när jag tänker på allt också. Ohörbart. Jag beskriver ju det här återigen med hammaren och hur det låter när han slår sig i huvudet och hur många slag det är. Har du någon kommentar till att du har kunnat beskriva det här?
Nej, tyvärr.
Okej.
För att kontrollera om det finns en möjlighet att den här versionen kan stämma ställer åklagaren frågan till den frusna och huttrande rättsläkaren Martin.
Min fråga var, kan de här islagsfrakturerna ha orsakats av Hans själv?
Uh-huh. Dels är det särdeles ovanligt med personer som slår ihjäl sig själva med våld mot huvudet. Det finns beskrivet enstaka fall. Och i de fallen så har det varit en väldigt, väldigt samlad skadebild.
När du menar med samlad skadebild, vad menar du då?
Att det har rört sig då om flera islag. Alltså inte bara ett slag, utan för ett islag kan man ju i princip alltid teoretiskt sett orsaka sig själv. Mm. Men just att man har flera genomgående islag mot huvudet och det är självtillfogat. I de fallen jag hittade i litteraturen så har de varit... Alltså det är slag på slag i princip samma område. Mm. Och vanligtvis har det då rört som slag mot huvudets... rätt uppe på huvudet.
Alejandros version om att Hans tillfogat sina skallskador själv förefaller som orimlig och osannolik. Alejandro är vag och ospecifik kring hur det hela skulle gå till, men har klarare minnesbilder av hur han får ut Hans kropp ur lägenheten. Något han gör för att uppfylla Hans önskan om att försvinna och begrava sin skog.
Alejandro säger, ja, men det är lite som jag sagt att det är. Jag släpade ner honom för trapporna och det är också en sådan här starkt minne eftersom ljudet av hans, jag tycker jag hör ljudet av hans skalle slå i trapporna. Som jag sa till psykologen, det låter nästan som ett äggskal. Så, jag beskriver någonting om att det här ljudet är som äggskal. Har du någon kommentar till varför du har berättat så här för polisen?
Nej, ingen kommentar.
Nej. Hur har de här buntbanden hamnat på Hans?
Vill inte svara på den frågan.
Du vill inte det?
Alejandro ger i förhör aldrig något bra svar på varför Hans har ett buntband runt halsen. Och när åklagaren ställer mer konkreta detaljfrågor tystnar Alejandro och vill inte svara på frågorna.
Jag vill inte svara på den frågan.
Okej. Men jag uppfattade att vad så du din inställning är nu, att benen redan var avkapade när han låg i bilen när du fick tillbaka bilen. Stämmer det?
Ja.
Mm. Och hur kommer det sig då att du har berättat på annat sätt om den här amputationen i förhör tidigare?
Jag vill inte svara på den frågan.
Nej, okej. Då backar vi igen då. Styckena längst ner där. Alejandro, jag har för mig att jag tänkte om jag skulle kanske begrava i mindre delar eller någonting, fast det kunde jag inte heller. Jag mådde jättedåligt när jag såg honom där, eller försöka någonting. Förhörsledaren, du försökte, sa du det? Misstänkt, ja. Förhörsledaren, på vilket sätt? Misstänkt, jag tror att jag har för mig att jag hade nedanför knäna, ohörbart. Ja, det är väl det jag försökte, men kunde inte. Jag tror det var någon tanke kanske om att det skulle vara lättare, men jag kunde inte ens, ja, jag vet inte. Så förhöret dagen efter du grips så berättar de om att du har kapat av benen, under benen.
Ja, jag vill inte svara på den frågan tyvärr.
Nej.
I ett polisförhör den 12 juni, kort efter det första förhöret, berättade Alejandro att tanken med styckandet var att begrava Hans i bitar. Men när han väl höll på började han må jättedåligt och klarade inte av att fullfölja det hela. Att han berättat så har han i rättssalen ingen kommentar till. Åklagaren fortsätter att läsa upp delar ur polisförhören som hölls den 28 augusti, då Alejandro fortsätter berätta hur styckandet gick till.
Alejandro, jag sågade precis under knät. Jag har för mig det var bara det jag gjorde. Förhörsledaren. Höger eller vänster eller båda? Alejandro, jag har för mig att det var båda faktiskt. Förhörsledaren, och vad använde du, sa du? Alejandro, någon såg jag hade, som jag hade i bilen. Förhörsledaren, och hur kom den till bilen? Alejandro suckar. Jag antar jag måste tagit med mig den när jag hämtade pressändningen. Eller jag vet inte. Kommer du ihåg att du har berättat det här för polisen i augusti?
Jag vill inte svara på den frågan tyvärr.
Nej, att jag använt en såg som har kapat underbenen på Hans. Var kommer det ifrån?
Jag vill inte svara på den frågan.
Nej.
Idag hävdar Alejandro som sagt att inget av det han tidigare sagt stämmer, utan vidhåller att ett antal män lånat hans bil samma kväll som Hans ska ha dött. Innan han kom med den uppgiften hade han i polisförhör fått frågan om han lånat ut bilen till någon.
Alejandro, om någon annan använt den? Förhörsledaren, Alejandro, ja, alltså inte vad jag vet. Alltså som sagt, den är ju inte ny. Vi köpte den begagnad. Och lite längre ner är det en fråga från förhörsledaren igen. Brukar du låna ut bilar till folk? Och Alejandro svarar, nej, jag brukar väl låna, ohörbart, till folk ibland. Men det behöver det, om det behöver det, men det är ingenting jag kommer ihåg. Så här har du fått frågan om du har lånat ut bilen till någon, men svarat att du inte har gjort det eller du inte kommer ihåg det i vart fall. Varför svarade du så på förhörsledarens fråga?
Vill inte svara på den frågan.
Okej. Och när det kommer då, man får tillbaka en bil som man har lånat ut. Och så ligger det en död person i bilen. Varför ringer du inte polis?
För att jag var rädd för vad de kunde göra mot mitt barn och min sambo.
Vilka kunde göra mot ditt barn?
De som jag lånade ut bilen till.
Hade de sagt att de skulle göra något mot ditt barn?
Ja.
Vad skulle de göra mot ditt barn?
Ja. De var inte specifikt med vad de skulle göra med dem, så att, ja, att de skulle hitta mig och ta hand om min familj.
Ja.
Den version Alejandro uppger i tingsrätten är den version som är mest detaljfattig och dessutom förefaller som mest orimlig och osannolik. Det blir därmed svårare för rätten att tro på den versionen när Alejandro berättat så mycket mer detaljerat kring Hans försvinnande i sina första polisförhör. Och det här blir en viktig fråga för Hans syskons målsängande beträde att reda ut.
Jag har så mycket frågor egentligen, för att jag förstår inte så mycket jag inte förstår. Varför var du så detaljerad i de här förhören där du inte talade sanning?
Jag vet nog själv inte heller. Det var ju mycket att... jag visste inte vad jag skulle säga. Eller hur mycket jag vågade säga. Eller vad jag skulle säga. Jag har som sagt aldrig varit i ett sådant här sits.
Men det stämmer att du var rädd för att de här andra människorna skulle skada din familj på något sätt?
Ja, alltså själv hade ju redan mycket självmordstankar och allting sånt. Så det var ju, kände nästan så att men mig kan spela ingen roll. Jag vill skydda mina barn, viktigast av allt.
Men det stämmer också att du hoppades någonstans på att polisen skulle hitta?
Ja, jag hoppades på att polisen skulle hitta bevis på att det inte var jag. Alltså det...
Tror du inte att du försvårade utredningen när du sitter och ljuger rakt igenom?
Det kändes som att, jag sa det polisen ville höra.
Varför tror du de ville höra lögner?
Det var mycket de som själv satte ord i munnen på mig och vred på saker som jag sa. Så det blev mycket... I många förhör var det kändes som att det var ju väldigt att... vad heter det? Följdfrågor. Att man bara... Ja.
Jag förstår inte vad då följdfrågor.
Men typ som de läste här för att och var träffade du Hans? I ett spärr. Ja, i ett spärrcentrum. Det var okay. Säkert det. Eller i hans lägenhet.
I februari 2018 kommer tingsrättens dom. Där står bland annat att Alejandros försvarsadvokat har framhävt att Alejandro levt som i en drömvärld och att han inte minns så bra. Klart är att Alejandro har levt under stark press, både på grund av den ekonomiska situationen och för att han haft en död kropp i bilen. Enligt försvarsadvokaten kan det vara något annat som ligger bakom Hans dödsfall, som till exempel hjärtproblem eller annan sjukdom, utan att Alejandro minns det. Tingsrätten förstår det som att detta resonemang bottnar i att rättsläkaren har sagt sig inte kunna utesluta annan dödsorsak med hänsyn till kroppens dåliga skick. Rättsläkaren har dock även sagt att inget har framkommit som talar för sjukdom som dödsorsak. Med hänsyn även till annan bevisning i målet framstår enligt rätten sjukdom som ett väldigt avlägset alternativ och långt ifrån rimligt. Skallskadorna skulle enligt en alternativ hypotes från försvarsadvokaten kunna förklaras av till exempel att kroppen tappats mot stenar eller trappsteg, vilket rättsläkaren vidare har tillbakavisat. Sammantaget är bevisläget sådant att det saknas rimligt tvivel om att Hans har bragts om livet och att Alejandro är gärningsmannen. Han ska mot sitt förnekande fällas till ansvar för att ha dödat Hans Johansson. Utredningen visar att Alejandro dödade Hans genom att i vart fall 3 gånger slå honom med en hammare eller liknande hårt föremål i huvudet. På Hans döda kropp var ett buntband fäst på hals och händer och hans underben var kapade. Det är något oklart hur buntbanden har använts, men det kan vara så att det har använts för att förflytta kroppen. Det är alltså inte säkert att buntband har använts för att strypa Hans. Kapningen av underbenen har skett en tid efter dödsfallet, när Alejandro försökte begrava Hans i skogen. Dödandet har skett uppsåtligen. Det har varit brutalt och utförts för att komma över Hans myntsamling. Brottet är inte mindre grovt, utan Alejandro ska dömas för mord och brott mot griftefriden. Utöver det döms även Alejandro för grov förskingring och grovt bokföringsbrott. Alejandro döms av tingsrätten till 17 års fängelse. Han överklagar till hovrätten som inte ser något förmildrande utan fastställer tingsrättens dom. Du har lyssnat på Rättegångspodden om styckmordet i Helene Lund. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack till Joella Busk som gjorde rösten till Malin. Och tack för att ni har lyssnat. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.